välkomna till sista avsnittet av de litterära samtalen mellan Augustin Erba och Nina Frid. Välkomna. Och ni är välkomna att lyssna på samtalet som den här gången ska handla om kärlek i litteraturen. Den stora kärleken, vad jag förstår. Så ni kan nog presentera det här bättre än vad jag. Så välkomna allihopa.
Tack så mycket.
Tack. Jag heter alltså Nina Frid och jag kommer från en läsargemenskap som heter bokcirklar.se som finns på internet. Där man alltså kan diskutera böcker och prata om läsupplevelser med varandra.
Och jag heter Augustin Erba och är författare. Jag har skrivit den här boken, Ensamhetens broar, som kom ut förra året på Albert Bonniers förlag.
Och ikväll så ska vi prata om kärlek. Jag döpte den här kvällen till Kärlek i kronprinsessans tid. Det är bröllopstider, maj, vacker vårsol, romantik i luften. Och vi ska då göra lite nedslag i litteraturen. Romantiska kärleksberättelser och kärleksberättelser av lite annat slag. Men vi börjar faktiskt den här stunden, den här kvällen, med att få höra på en nyskriven novell som Augustin ska läsa för oss.
Jag har gjort så här den här gången som jag har varit här, att jag har skrivit en novell som handlar om det som vi pratar om. Och nu har jag då låtit mig inspireras av det kungliga bröllopet. Det är ju en gammal fin tradition, tycker jag, hos oss författare att skriva när det väl drar ihop sig kungliga bröllop. Och en del skriver ju väldigt avståndstagande och andra skriver hyllningar. Och det var ju, jag tyckte det var lite komplicerat faktiskt, för att jag vet ju att det utlystes ju någon slags tävling för poeter, eller något motsvarande, där poeterna skulle få skriva sina kärleksdikter. Men
de skulle läsas högt på Strandvägen.
De skulle läsas högt på Strandvägen, men poeterna fegade ur, får man väl ändå säga, om man ska vara lite elak. Men jag tänkte att man måste ju våga skriva om sånt som berör en, och bröllop och giftermål och sådana saker. Det berör oss väldigt mycket, därför att i de här situationerna så samlas vi ju, alla våra nära samlas, och det blir en del av vår gemensamma historia. Ja, novellen heter Kärlek i kronprinsessans tid. När hon klev på Arlandabanan var det för att hon släppt av sin tonårsson som skulle iväg på språkresa. Hon visste att hon skulle bli sen, och hon visste att spaningschefen hade hotat med avsked på grått papper för den säkerhetspolis som inte dök upp på Slottsbacken i rätt ögonblick. Men hon var, som hon uttryckte det, småbarnsmorsa, och sådana måste ta vara på sina snorungar. Hon tyckte helt enkelt inte att hon som 40-åring måste fjäska så mycket för vare sig sin säpochef eller kronprinsessparet. Blev det tjafs om att hon var sen, så fick hon väl prata med facket. Och sen, men det sa hon inte högt, så tyckte hon lika illa om att bevaka fotbollsmatcher som kungliga bröllop. Om det nu är så viktigt, resonerade hon, då skulle väl både kungen eller fotbollslaget kunna stå för bevakningskostnaderna. Det skulle man väl inte behöva staten till för. Det fanns bara en plats kvar på tåget, och den var intill en person som hon utifrån sin långa erfarenhet som spanare kategoriserade som Östermalms råtta. Han var klädd i märkeskläder. Hans skjorta var alldeles för vidöppen med tanke på hur få och glesa hårstrån som stack fram, och hans hår var bakåtslickat. Bakåtslick, tänkte hon för sig själv. Det är lika fånigt som stringtrosor. Den som vill visa att hon är en slampa, hon bär string, och den som vill visa att han är en stureplanstönt med bakåtslick. Långsamt, som om varje rörelse gjorde ont, så sjönk hon ner på det enda lediga sätet bredvid bakåtslicket. När han hade klivit på Arlandabanan var han askmolnet försenad. Veckan i Saint-Tropez hade gjort honom, som han uttryckte, lite blasé. Tessan, Tottan och han hade hängt ner i lägenheten som deras föräldrar sedan länge hade betalt. Och som han uttryckte det, man kan bara dricka just so many flaskor Bollinger innan man blir lite trött. Han hade satt sig längst in i hörnet, tagit fram sin iPad som hans faster skickat över från staterna. Ja, han sa inte USA, det gjorde man inte i hans familj, man sa staterna. Och om bara en halvtimme så skulle han vara hemma i sin lya på Strandvägen. Och sen skulle det vara, som han uttryckte det, en piece of cake att ta sig till bröllopet och hänga med de andra. Visst var han mätt på champagne, men en bal på slottet säger man inte nej till. När han såg den långa kvinnan med blont hår och den svarta resväskan i Kevlar så tyckte han att hon såg bekant ut, och faktum var att de hade setts. Hon hade vaktat en tillställning där han varit gäst. Men det kom han inte ihåg eftersom han letade i sitt minne bland bekanta, eller som han uttryckte det, riktiga människor. Men han tyckte att hon var snygg. Och hon såg ju vältränad ut. Men hon var säkert 10 år äldre än han. När så Arlandabanan drabbades av årets största strömavbrott, eller om det var så att Säpo hade fått tips om ett kommande attentat och helt enkelt stängde ner tåget, ja, då var det många som blev besvikna. Men för en passagerare var förseningen något helt annat. För i tågets första vagn satt en italienare med en plan. En plan som nu skulle gå om inte på grund av förseningen. Ta tåget, hade hans romerska kollegor sagt, då väcker du mindre uppmärksamhet. Så nu satt han där i sin smutsiga bruna skinnjacka som bara hjälpligt täckte över de två burarna han ville dölja för omvärlden. Och hans avlånga väska kunde misstas innehålla ett fiskespö. Det blev på bakåtslickets iPad som de såg bröllopet tillsammans. Han tänkte att hon hade en fin röst. Och han kände att han var inte bara blasé på champagne. Han tänkte att han var nog mätt på att aldrig prata om något som var på riktigt. Han kände att hon som satt bredvid honom kanske skulle kunna prata om något som var på riktigt. Att hon hade ringt in sin försening till något slags högkvarter. Så han förstod att hon var någon slags polis. Han förstod också att hon tyckte att han var en fjärt. Äntligen stod kronprinsessan på balkongen. Och när hon vinkat för femte gången och sedan vände ryggen mot folkmassan, så kom strömmen tillbaka till Arlandabanan. Då stod det klart, bortom alla tvivel, att den fete lilla italienaren inte skulle kunna nå sitt mål, att han aldrig skulle få chansen att avlossa sin förödande salva mot kronprinsessparet. Men han ville inte att den långa resan skulle vara förgäves. Han gick framåt i tåget, meter för meter, och granskade alla han mötte. Till slut kom han till sista vagnen, och han behövde inte gå mer än en meter förrän han uppfattade en vek bakåtslickad nolla. Ingen kronprinsessa eller prins, men garanterat överklass. Ha! Utbrast italienaren och slet upp sitt vapen ur bägen, och nu hände flera saker i mycket snabb följd. Bakåtslicket förde handen till munnen av skräck när han såg vad som riktades mot hans hjärta. Kvinnan från säkerhetspolisen reagerade med ryggmärgen och slängde sig fram emot attentatsmannen för att avväpna honom. Den knubbige lille italienaren avlossade sin pilbåge. Men istället för att träffa valpen med bakåtslicket så genomborrade Cupido hjärtat på kvinnan från säkerhetspolisen. Hon stirrade häpet på pilen som stack ut från hennes bröst och sedan ännu hätare på bakåtslicket. Varför hade han inte sett att det fanns en mjukhet i hans blick? Som genom ett mirakel öppnades plötsligt tågdörrarna, och italienaren skakade av sig den bruna läderjackan, fällde ut sina änglavingar och flög tillbaka till Italien.
Tack så mycket. Det här, alltså, nu måste jag ju, meningen är att vi ska ge en massa boktips här om kärlek och romantik, och efter den här fantastiska novellen så måste jag ju bara börja med ett boktips här av en författare som heter Marika Kompon-Jöne, som är svensk men som bor i London. Och hon skriver alltså sina romaner på engelska och sen översätts de till svenska, trots att hon då är egentligen från Sverige. Och hon har skrivit en bok som heter Afrodites klinik för motvilliga älskande. Och den handlar just om det här att hon upptäcker att det här med kärlek och romantik, att det på något sätt är bristvara i vår tid. Att den romantiska kärleken har hamnat lite grann på undantag. Och Afrodite då, som är kärlekens gudinna, sitter där i himlen och tittar ner på jorden och upptäcker att det här måste man ju göra någonting åt, för att hon riskerar att bli ett åtlöje bland alla gudarna eftersom människorna har slutat med den här romantiska kärleken. Så hon skickar helt enkelt med sin son att skjuta lite kärlekspilar
på
lämpliga ställen. Och sätter igång då en lite mer romantisk kärlek här på jorden. Och det här är alltså en väldigt rolig roman. Den är fantastisk. Och samtidigt så kan man ju på något sätt också skratta åt sig själv. Alltså alla de här drömmarna som man har om den här riktiga romantiska kärleken. Och en föreställning kanske då att ibland så behöver man lite gudomligt ingripande för att det verkligen ska hända någonting. Så den kan jag så här i romantiska bröllopstider och sommartider verkligen rekommendera. Perfekt strandläsning. Afrodites klinik för motvilliga älskande Amarika Cobbledjörn.
Jag läste en av hennes första bok tror jag som hette Gappis Forti.
Ja, just det.
Tedags.
Ja, Gappi till, vad heter den på svenska? Vad tror du? Gappis Forti är den på engelska.
Ja,
men den har, det
Tedags och Guppis.
Ja, alltså, det finns översatt i svenska.
Ja, den tyckte jag väldigt bekant. Det var väldigt, väldigt trevligt språk och en harmoni i berättandet.
Och mycket humor.
Ja. Jag tycker att det är fascinerande att hon skriver på engelska, för att det är ju svårt tycker jag med svenska språket. Man är ju jag kan ju själv känna att som skribent att när vi skriver på svenska så vill man ju verkligen att man ska behärska språket perfekt. För att perfekt svenska är inte en nödvändighet för att man ska kunna skriva som författare i Sverige i princip. Medan på engelska så är det inte samma regler som gäller. Alltså man brukar ju säga att bruten svenska är någon slags handikapp, men bruten engelska det är ett världsspråk. Så att vi är väldigt fascinerade vad det gör med ens språk.
Kan inte det vara befrielse också att överhuvudtaget skriva på ett främmande språk? Speciellt om sådana ämnen som man så lätt hamnar i att bli för liksom, romantiskt eller för sentimentalt eller för känslomässigt. Om man då ska prata om känslor, om man tvingas prata om känslor på ett främmande språk, så plötsligt får orden en annan betydelse. Plötsligt kan man säga sådana jättestarka ord som I love you, funkar liksom. Men jag älskar dig, det måste man verkligen spara. Kan det inte vara så också att det finns en liksom befrielse i att byta språk?
Ja, jag undrar ofta om den befrielsen är någonting som vi känner att vi inte kan engelska. Men om engelsmännen hör det säger såhär, I love you, det kan man ju verkligen inte säga. Men vi ser ju det helt på film. Så för oss så verkar det ju som något helt naturligt. Det kan man tydligen säga, i alla fall i England.
Och därför kan vi säga det.
Ja, men om vi då ska fortsätta med det lite lättsammare då, då skulle jag faktiskt vilja ta upp en av mina favoritförfattare som ju är snart bortglömd här i Sverige och som på något sätt anses vara en simpel litteratur, och det är P.G. Wodehouse. P.G. Wodehouse, det här är en av mina favoriter, han har ju skrivit, han var ju så fruktansvärt produktiv. Jag tror han skrev 76 böcker under sin levnad. Fem stycken, eller tio kanske till och med, Broadway-musikaler. Under en period så gick, tror jag, fyra eller fem av hans musikaler samtidigt på Broadway.
Är det därför han anses inte?
Ja, han tyckte nog att han var lite banal så. Och det fascinerande var att han var ju i England. Och sen flyttade han till USA. Och där älskade de ju honom, men britterna, de gillade honom inte alls på samma sätt i alla fall. Och sen så hamnade han i trassel då, för under andra världskriget så befann han sig i Europa. Och lite naivt nog så gick han med på att vara med i någon slags radioprogram ifrån den ockuperade sidan, alltså ifrån någon tysk styrd kanal, och skulle prata. Och då tolkades det som att han stod på deras sida. Vilket jag tycker var lite orättvist, för att väldigt mycket, ofta i den här, det finns en samhällskritik i Odahls böcker. Och han är en av de personer som han beskriver allra mest förklenande i många av sina böcker. Det är ju Storbritanniens motsvarighet till Jimmy Åkesson, som han då gör sig väldigt rolig över oavbrutet och som framstår som en väldigt uppblåst idiot i största allmänhet. Och det är ju gott med uppblåsta idioter i Wodehouse böcker.
Men han har ändå skrivit en kärleksroman.
Alltså det som är fint med Wodehouse, och nu tog jag just den här som jag tycker om, Guldklimpen heter den. Det är att i Wodehouse böcker så finns det alltid ett kärlekspar. Och mannen, han är ofta lite bortkommen överklass. Och hon är extremt svårtillgänglig och väldigt intelligent. Ofta, och mannen är ofta klaffsig i sitt intellekt och inte allt för så. Men kvinnan ska då försöka få se igenom den här klaffsigheten och nervositeten och förstå att det här är en god man. Och han ska då på alla möjliga och omöjliga sätt försöka få den här kvinnan att förstå detta. Och på det sättet så är det, som, det är lite grann som i vissa Agatha Christies romaner, så finns det ju också den här partråden som hon, och precis som Woodhouse, håller i tvärs genom hela boken och också tvärs genom hela litteraturen. Jag vet inte om ni tänker på Della på Nilen till exempel, eller Mordet på Orientexpressen. Det finns ju något par där som man tänker sig att de här människorna vill man att det ska gå bra för, de här borde ju få varandra på slutet, och så får de ju också det. Och det är också det som, alltså i vår moderna litteratur så är det ju ofta väldigt komplicerat i kärleken, som till exempel man bara nämner, jag vet inte om du tog med den, jag glömde den hemma, men Kikki och Lasse.
Ja, men titta.
Ja, men du tog med den, ja, se där.
Visst.
Ja. Kikki och Lasse till exempel, den är ju berättad baklänges. Mm. Och det slutet i början, och slutet är ju, eller då början då, det är ju att det här paret, hon har fått cancer, va? Det är så är det, va?
Slutet början.
Ja, precis. Hon har fått cancer och nu har hon bestämt sig för att hon orkar inte med fler cellbehandlingar, hon orkar inte med sorg, utan nu ska hon ta sin bil och köra ihjäl sig. Mm. Det är ju så den börjar boken, och sen så arbetar sig boken baklänges. Och det här är ju då den sortens mer en annan slags romantik. För att i det här så får man det här lite lättsamma, det här lite varma. Och sen skulle jag också vilja påpeka att det är otroligt svårt att skriva roligt. Och P.G. Woodhouse, han skriver väldigt långa meningar till exempel, och att skriva sådana långa meningar som ändå seglar framåt utan att man tappar bort sig, utan man känner att man hela tiden förs med av det här berättandet. Så att en liten puff här för en åldrande, snart bortglömd författare som faktiskt har hjärtat på rätt sätt.
Men det är väl knepet att få en lycklig kärlekshistoria, det är väl att sluta just när de har blivit tillsammans. Är det inte lite grann så? Att först hela boken går ut på att de inte möts, eller att de kämpar för att mötas och måste överbrygga alla hinder som finns emellan. Och så kommer det lyckliga slutet när de äntligen förenas, och så ringer bröllopsklockorna. Det som Kikki och Lasse gör, det är ju att vända på det här. Att istället att på något sätt kunna lura läsaren. Att egentligen så är det här en ganska sorglig historia faktiskt. Om man läser, om man skulle börja bakifrån när de faktiskt då träffas. Att det här lyckliga slutet kommer alltså, om man tänker då att det lyckliga slutet är när de träffas och förenas. Det finns med i den här boken för att den berättas baklänges. Men egentligen så börjar boken med slutet. Nämligen att de har levt ett långt liv och nu är hon sjuk och kommer dö. Och dessutom har de haft väldigt många problem på vägen.
Ja, det är ju inte...
Så det är ju inte en lycklig historia, alltså det är inte ett lyckligt liv. Det är väldigt, väldigt mycket kärlek, men också väldigt många svårigheter att ta sig igenom. Men däremot så lämnas man i samma lyckliga känsla som man kanske gör i de här böckerna där de faktiskt beslutet får varandra. Helt enkelt eftersom första kapitlet kommer sist. Det slutar med att de möts och man känner att nu har de äntligen hittat varandra. Det är väldigt fint.
Du tyckte det? Ja, jag tyckte det. Jag tyckte nog inte det. Jag tyckte att
man kan gråta, men man kan också gråta av någon slags fin sån, lite att den här romantiska stämningen ändå fick liksom sista kapitlet som det ska vara en kärleksroman.
Ja. Ja, jag var inte lika övertygad.
Du tyckte det fanns en
dominerade. Jag tyckte att deras relation var så på många sätt. Det känns som att de förlorade varandra bit för bit, för att de svek varandra hela tiden och hade så, de hade varit ett, jag är ju väldigt gammaldags när det gäller sådana saker. Jag tror ju på den stora kärleken på något sätt, och på romantiken och på att man ska vara trogen och att man på något sätt, om man inte följer de reglerna som man har bestämt sig för tillsammans med sin partner, så känns det som att någonting fattas på något sätt.
Men man kan väl ändå säga att de här problemen som de mötte och de här realiteterna som de var tvungna att liksom möta, att på något sätt ändå mötte dem tillsammans. Jag menar bara en sån sak som att man väljer att dö tillsammans. Är inte det liksom ultimata beviset för den stora kärleken egentligen?
Ja.
Att gifta sig, vad är det i jämförelse med att bestämma sig för att sätta sin bil och dö tillsammans?
Ja, det är ju Romeo och Julia.
Mm.
Jo, det är klart. Det är fascinerande att det ansågs ju förr på något sätt att man tänker på den stora kärleken. Att man dog tillsammans snarare, att man levde tillsammans. Mm. Ja. Ja, det är just, jag tycker att det är fascinerande det där. Det är därför också jag tycker att bröllop är så intressant som dramaturgisk berättelse. Eftersom ett bröllop, alla vi som går på bröllop, vi vet ju det, att det är ungefär 50% chans att det slutar i en skilsmässa. Och så är det ju. Och det gör ju att det finns den här tragedin som man behöver för att få den här fördjupen. Den finns ju alltid på plats. Man vet det, säger man, nu sitter de här. Och ofta så när man tycker själv att man ser folk som sitter i bröllopsbänkarna, så är det ju många som gråter på bröllop. Mm. Och jag det gör jag själv också. Och jag kan känna att vi gråter av olika skäl. Ibland så gråter vi för att vi tänker på att men jag kanske aldrig fick den där stora kärleken. Eller man gråter för att man tänker att de här har allting framför sig. Men man kan också gråta för att man vet att det här kommer kanske inte ordna sig. Det här är det bästa. Mm. Och sen så går det sakta och säkert för många i alla fall.
Ja, men det är kanske inte någon slump att de här romantiska komedierna slutar med bröllopet. Att det är avslutningen.
Just det. Jag tänkte nämna en annan bok som jag verkligen tycker är en fantastisk kärleksroman. Om vi fortsätter på det, jag har ju några tog med några böcker som var inte fullt lika lyckliga. Men den här, Alexandro Baricos Silke, den är, som ni ser, föredömligt kort. Den är bara 120 sidor. Det är nästan som en blogg, eller så. Men det är en fantastisk liten roman, och han som skrivit den, han är någon slags filosofiprofessor, och det märks inte alls om man nu ska vara förutsättning, för att det är ett väldigt vackert och poetiskt språk. Och vad det handlar om, det är en bok som handlar om 1800-talets Frankrike. Det är som en kostymfilm, jag vet inte om ni gillar kostymfilmer, men det handlar om en silkesodlare, och han har ju då odlat de här silkesmaskarna, och på den här tiden var det väldigt svårt att få silkesmaskar att överleva i Frankrike, så man var regelbundet tvungen att åka ner till olika ställen i världen eller åka runt i världen för att få tag på de här silkesmaskarna. Och han åkte ofta till Mellanöstern, och sen så får han höra att i Japan så finns det fantastiska silkesmaskar, så då åker han hela vägen till Japan, och där träffar han en flicka, får nästan säga, som hon är inte gammal, som han blir så otroligt förälskad i. Men han kan ju med japanska, och de pratar knappt med varandra. Och så kommer han hem, och sen så kan han inte släppa bilden av den här flickan. Och han är ju dessutom gift, ska sägas då, med sin tråkiga, vanliga gamla fru som han känner då. Och det är ju eländigt då. Och sen så plötsligt så börjar det dyka upp brev på japanska. Och han läser de här och blir ännu mer förälskad i den här flickan, och sen så går tiden och han lever på något sätt sitt liv med den här kärleken. Och nu vill jag ju då inte berätta hur det går, för att det finns ju få böcker, tycker jag, som lyckas i slutet vända på allting och förändra hela läsningen av boken. Det är väldigt sällan sånt inträffar, tycker jag, men när man läser slutet på den här boken, då måste jag säga att då förstår man vad den stora kärleken är för någonting. Och mer än så vill jag faktiskt inte avslöja.
Men det var väl lite lite.
Ja, men jag tycker det är fantastiskt.
Det är
faktiskt en av de böcker. Det är inte många böcker man måste läsa som är skrivna de senaste 100 åren på något sätt. Men den här tycker jag nästan man måste läsa. Och dessutom så är den ju så fantastiskt välskriven. Den är som en dikt, fast en bra dikt. Inte den där jobbiga, krångliga dikten som man inte fattar någonting av, utan den är så poetiskt skrivet så. Och den är väldigt väl översatt, så att även den svenska översättningen är fantastisk här. Ja.
Mm. Ska jag gå vidare på det här med lite grann då, att vara gift och kunna bli förälskad, ett dåtemat? En av mina stora läsupplevelser faktiskt den här våren. En bok som inte har skrivit speciellt mycket om. Den heter Landskap med djur, och den är skriven av en pseudonym, Karen S. Redfern. Och det är en pseudonym för Sonja Hammet, som är barn- och ungdomsförfattare i vanliga fall. Väldigt, väldigt känd, har fått Astrid Lindgren-priset. En fantastiskt bra författare. Skriver ett underbart och underbart språk. Och den här boken då skrev hon under pseudonym för, helt enkelt för att hon inte ville att den skulle placeras bredvid hennes barn- och ungdomsböcker. För det här är alltså en riktigt vuxen bok. Jag tror att det handlar om en erotisk kärlekshistoria. Och den är oerhört erotisk. Men själva grunden för historien är en enorm kärlek. Och den här mannen då, som hon blev förfärligt förälskad i, är gift. Och de träffas på en fest och de börjar prata och de börjar skriva brev till varandra. Och det utvecklas och blir en mer och mer intensiv historia. Men han har ett liv. Han har ett liv som han älskar och som han är nöjd med. Han har en hustru som han älskar, han har barn som han älskar. Han har ett socialt sammanhang som han älskar. Och han är inte beredd att lämna någonting av det här. Och hon då säger att, eller hon ber om att få låna honom. Om jag lånar dig så lovar jag att lämna tillbaka dig exakt så som du var. Och det är ju ett löfte som låter fint. Och som han nog kanske inte borde tro på. Men det är vad hon lovar och det är vad han går in i. Och naturligtvis blir han förändrad, förstås. Och hon också. Och deras starka, väldigt, väldigt starka, passionerade historia handlar den här boken om. Och jag ska inte heller berätta hur den slutar, men jag kan säga lite grann att även om det är hon som skriver historien, så är det hon som skriver hans historia. Alltså hela boken handlar om honom. Det är verkligen det är en kärlek på det sättet att hon, ända från första sidan, så berättar hon historien egentligen utifrån hur han måste uppleva det. Att hon på något sätt hela tiden förstår vad det är som han kämpar med. Och det blir på något sätt en del av kärleken. Alltså att det här liksom inte, att hon inte bara så själviskt tar för sig av det som hon kan få. De lilla smulorna egentligen som det handlar om, som hon kan få och sen måste leva på resten av livet. Utan också att hon dessutom då lyckas på något sätt förstå vad det är som han måste tampas med. Och det tycker jag lite grann gör den här romanen mycket starkare än om det bara hade varit en erotisk passionshistoria där man, eller hon då, som är singel och ensam och inte har några liksom egentligen plikter mot någon. Inga barn, ingen man, författare eller liksom åtminstone lever liksom utan att stå på samma sätt i något ansvarsförhållande till någon, så kan hon ändå väldigt väl sätta sig in i varför han måste välja så som han gör. Så jag tycker att det samtidigt, både en väldigt vacker erotisk historia, så är det samtidigt också en väldigt kärleksfullt berättad. Och jag har absolut ingen aning om den samma historia, men det spelar verkligen ingen roll. Den är bara så stark. Det är en sån här historia som man nästan aldrig drabbas av. Alltså en sån här historia som kan få en att ligga liksom dubbelvikt i soffan liksom, en liten stund. Och hur ofta händer det? Alltså det, ja, jag säger bara det. Det här, läs den. Landskap med djur heter den. Det låter ju som en faktabok. Men det är alltså, det är alltså en väldigt passionerad kärlekshistoria som heter så. Landskap med djur av Cameron S. Redfern. Den kan jag rekommendera som en passionerad sommarläsning.
Vi återvänder då lite kort då till de deprimerande, lite mer deprimerande kärlekshistorien då. Jag vet inte om man ska säga att den här var deprimerande.
Nej, jag tycker inte det, den var vacker.
Den var vacker, okej. Okay. Då skulle jag vilja prata om Joan Didion. Har skrivit en bok som heter The Year of Magical Thinking. Ett år av vanligt tänkande, tror jag det på svenska. Och det här är en väldigt fascinerande bok, för att den börjar nämligen med att hennes stora kärlek, hennes man, dör. Han blir sjuk, jag kommer inte ihåg varför han blir sjuk och så dör han. Och sen handlar det om hur hon på något sätt ska återupptäcka både honom och sig själv och sitt liv under det år som hennes sorgprocess pågår. Och den här fick väldigt stor uppmärksamhet och kom för ett år sedan, två år sedan tror jag. 4 år sedan. Och det är en väldigt vacker historia om hur vi, när vi drabbas av, när vi har den stora kärleken och så förlorar den, för det gör vi också hela tiden. Och ibland så förlorar man den för att man fattar ett beslut som kanske inte är ett bra beslut, eller som är ett beslut som man inte trodde skulle få någon konsekvens att ha. Och ibland så är det inte vi själva som bestämmer när de som vi älskar ska ryckas bort från oss. Det är ju en sak när man skiljer sig och sådana saker, men det här är ju någonting som vi inte kan påverka. Den vi älskar dör, den vi har valt att leva med dör och försvinner. Hur går man vidare? Och det som är uppmuntrande i den här boken, tycker jag, det är att det verkar som att om man har haft den stora kärleken och så förlorar man den, då är man inte lika ledsen. För då vet man att man har fått vara med om någonting som inte alla får. Man vet att man får vara med om någonting som inte är självklart. Och hennes sorgarbete är ändå en slags tacksamhet över de åren som hon fick tillbringa ihop med sin man. Och det tycker jag är väldigt fint. Och sen ska jag också säga att den här är ju då en sann historia. Och det gör ju saken både, det gör ju att det är ännu mer berörande, tycker jag, hur hon beskriver hur hon ska försöka ta sig vidare. Hennes dotter blir också svårt sjuk samtidigt. Så det är ett hårt liv, men det är det ju. När vi är äldre så drabbas vi av de här sakerna. Så det rekommenderas varmt. Johan Didion.
Nu vi lever i verkligheten istället för i kronprinsessa.
Ja.
Ja, kanske det. Jag måste nu associera här så att jag tar fram de böcker som jag tycker på något sätt som jag kommer att tänka på. Det här är en väldigt tjock och trevlig bok. Sen vill jag läsa för några somrar sedan. En japansk författare som heter Haruki Murakami. Fågeln som rider upp världen. Och han har skrivit väldigt många böcker, så väldigt många av dem är också översatt till svenska. Men det här tycker jag är då hans starkaste roman. Och en sån här Nobelpristagare, tippade författare så. Men den här boken handlar om just en sorg efter en hustru som har försvunnit, som alltså inte har dött, utan som har försvunnit. En dag så finns det ett brev där hustru skriver att jag lämnar dig och jag vill inte att du söker efter mig. Och det kan man ju tycka då att det är slutet på någonting egentligen. Att man skulle kunna läsa den här historien på två olika sätt. Antingen skulle man kunna tänka så här att men en bra man borde på något sätt respektera det. Tänka att men hon ville bort, man ringa barn tillsammans. Att hon ville bort och nu är det slut och nu får jag hitta ett annat liv utan henne. Men den här mannen vägrar att acceptera det här brevet. Alltså han vägrar att tro på det. Han tänker att det är någonting annat som har fått henne att lämna honom, att lämna deras gemensamma liv. Så hela den här jättetjocka boken, kan man säga då, det är hans sökande och hans kamp för att hitta henne. Och det kan man ju tycka då, att det här låter ju som en roman om en helt galen man som förföljer henne och som inte låter henne vara i fred. Och samtidigt så kan man också läsa den som en fantastisk kärlekshistoria. Alltså jag vet, när jag hade läst den, jag läste den just en sommar också, så därför känns det som att det här är den perfekta sommarläsningen. Jag minns att när jag läste den här boken, det var på landet och det var så här jättevarmt och så. Då kom jag ihåg att jag sa till min man att om jag försvinner i en parallell värld, lovar du att du kommer dit och söker efter mig då? För det är verkligen så galet som det är. Hon har liksom helt enkelt försvunnit i en alternativ värld. Och den här mannen förstår det. Och han ser att det här är inte hennes val, utan hon har på något sätt blivit bortrövad till den här parallella världen. Och han måste dit. Han måste dit för att hämta henne tillbaks. Och även om det krävs att han säger upp sig från jobbet, vilket han gör, det kräver att han kliver ner en djup, djup vattenlös brunn och att han tillbringar flera dygn där för att han ska kunna passera gränsen till den här andra världen. Och att han där dessutom då måste slåss mot de här krafterna som har rövat bort henne för att på något sätt då vinna henne tillbaks till deras gemensamma hus och deras fina lilla trädgård i det här villaområdet utanför den japanska staden. Alltså det är en galen kärlekshistoria. och samtidigt är den trovärdig. Den är fantastiskt trovärdig. Och det är verkligen så att jag kunde känna att ja, nej, men det är vad jag vill också. Att om jag försvinner i en parallell värld, så hoppas jag att min man också går ner i den där brunnen. Och samtidigt förstås, om jag någon gång skulle välja att få bli lämnad i fred, så är det ju det man vill. Så det är ju helt omöjligt att veta hur man ska läsa det. Men det är väl kanske också det som gör att den blir så fantastisk.
Jag är lite förtjust, jag har inte läst den tror jag. Men förtjust Murakami, han var ju egentligen, han var ju en sån här person som kunde göra vad han ville på något sätt. Men han började med att vara någon slags partykille och startade en bar.
Och sen så, med sin fru.
Med sin fru, ja precis. Startade en bar och så höll han på med den bar och det gick väl ganska bra med på med det. Och sen så tyckte han att ja, är det med det här livet egentligen? Och så skrev han bara en roman rakt upp och ner så här, som vi fattade drömmer om att man någon ska göra. Och då skickade han in det till ett förlag och bara sa, men det här är ju jättebra. Och sen så blev den utgiven och en stor succé. Och så kände han så här, men jag har ingen lust att hålla på med den här barnen längre. Så då, och så bestämde han sig också för att och det här är ju det som gör att han är lite speciell på våra kanter. Han bestämde sig för att människor och socialt umgänge är lite överskattat. Så att han flyttade, jag lämnade i storstan och flyttade ut på landet med sin fru och var så här, ja men det här är ju vad jag behöver, lite skog och lite
långdistanslöpningar,
precis. Så han har skrivit en självbiografi som handlar om hur han...
Det är den som kommer på svenska nu tror jag.
Ja, självbiografi om hans löpning och hur han hittar sin harmoni där. Så att det är väldigt förtjust i våra kärlek.
Det kan man väl också säga en kärlekshistoria i sig, om man nu ska inspireras av författarnas liv.
Ja.
Man får ju ändå komma ihåg att hans hustru också valde att lämna det här jättesätt roliga, trevliga...
Ja, precis, med massa vänner och fest
och socialt umgänge och flytta ut med honom på den här lilla ensliga orten.
Ja, men...
Och hennes uppgift är att läsa det som han skriver. Och inte nog med det, att hon gör det tydligen otroligt bra. Men han har fortfarande inte riktigt... Jag läste någon sån intervju med honom, han tydligen varje gång fortfarande blir rasande på henne för att hon ger kritik. Och sen så pratar de inte med varandra på 2 veckor. Han var så arg på henne för att hon har kritiserat det han gjort. Och sen så sätter han sig ner och så skriver han om boken precis efter hon sa. Exakt allting som hon har påpekat skriver han om. För att han inser att hon har rätt. Så han, ja, man måste nog säga ändå.
Det är en lysare, klart. Ja.
Ja, det är kanske helt klart en kärlekshistoria säger det.
Men då har vi ju, alltså då vilket tur att du med det här. För att just det här med alltså verkliga kärlekshistorier som basen för ett skrivande. Det här är James Ellroys självbiografi. James Ellroy har ju skrivit en stor mängd böcker. Väldigt hårdkokta deckare från Los Angeles miljö. Och hans första trilogi som är ibland Svarta Dalian och Vit Jazz till exempel är ju extremt dramatiska böcker med ett hårt språk och där han berättar om polisen i Los Angeles. Om man bara läser kort på baksidan här så är det så förstår, för jag undrar väldigt mycket, men hur kan han alla de här, hur kan han den här gången, hur kan han vara så påläst på Los Angeles polisen? För att jag menar, Jens Lapidus i all ära, men han har ju själv berättat att han tog det här språket i snabba cash från Wikipedia. Där stod han upp gangsterspråk och så stoppade han in det kryddande i sin bok. Men James Ellroy, där känner man ju verkligen att där han är ju ett med det här språket och med attityden. Och jag vet att när jag läste de här Svarta Dalian, jag tänkte, men hur sjutton har han lärt sig det här? Det är helt otroligt. Och då fick jag förklaringen när jag läste den här, som är ju hans självbiografi. Mina mörka ställen heter den på svenska. Och baksidan står så här: den 21 juni 1958 så lämnade Geneva Hilliker Ellroy, alltså hans mamma, sitt hem i El Monte, Kalifornien. Nästa dag hittades hon strypt. Hennes 10-årige son James fick veta vad som hade hänt när han kom tillbaka från en weekend med sin pappa. Hennes mördare hittades aldrig. Och så vidare och så vidare. Alltså, man förstår ju den besatthet som den här 10-åringen, och jag beskriver det i boken, han beskriver hur han samlar varenda klipp, allting som handlar om Los Angeles polisen. Det plockar den lilla 10-åringen, han klipper ut det, sätter det, samlar det, han läser alla intervjuer, han kan Los Angeles polisen och han hänger med dem. Alltså, han kan ju sändningspriset på sina fem fingrar. Och den här vreden han känner gentemot systemet och den korrupta, för det är extremt korrupt poliskår. Alltså det blir, man förstår verkligen varför det kommer. Min rekommendation är att läs den första trilogin som Elroy har skrivit, för den är outstanding, den är fantastisk. Det är det bästa. Sen tycker jag, bland senare böcker tycker jag inte riktigt samma klass, men de första tre är fantastiska. Och sen läser ni den här. Och då kommer ju, då får ni liksom den bakgrund till hans besatthet som verkligen gör att man, när böckerna blir någonting annat, de blir någonting, det blir ju en testament och en kärleksförklaring till sin mamma som har förlorat under 10 år.
Och en sorgebearbetning. Föräldrakärlek.
Ja, och det tycker jag är väldigt fascinerande, för att när man såg James Ellroy var ju här i Sverige för väl i våras, tror jag. Och då var det ju väldigt många, ja, han var här, ja. Och då var det ju väldigt många som skrev om hans kaxiga macho-attityd och hur tuff han var och vilken hård man och så vidare och så vidare. Och tänkte sig, ja men de har nog inte, det är ju klassiskt, de har inte orkat läsa på ordentligt, för då hade de vetat att den här, att när man som 10-åring hittar sin mamma strykt, och då händer nog en del saker med som faktiskt sätter hans hårdhet i ett annat ljus.
Det låter lite grann som ett skydd eller som ett sätt att
förlust. Ja.
Jag ser att du har en bok till som handlar om föräldrakärlek. Jag tycker vi tar den på samma leva här.
Ja, okej. Åsa Lindeborg tänker på. Mig äger ingen, och den kanske flera av er har läst. Det här är ju då diskbänksrealism i sin prydno. Det är välskrivet handlar om kärleken till hennes pappa och hennes uppväxt. Och det här är ju ett tidsdokument, tycker jag, ifrån en tid som nu faktiskt är försvunnen i princip. Som handlar om hur det var att vara dotter till en man som jobbade på fabriken och som var alkoholiserad och jobbade på metallverken i Västerås, hennes pappa. Och det här är ju en arbetarklassroman som verkligen berättar. Jag tror att jag läste en krönika häromdagen som handlade om vad vi hade förlorat i vårt samhälle och hur bra det var förr. Och då tänkte jag att den personen borde läsa den här boken. För att när man jobbar på en sån här fabrik, då vet man att det var ett helvete. Och det fanns det här som vi tar för givet med pensioner och sjukförsäkringar och att vi inte behöver svälta och social, alltså det finns mycket att säga om vår nutid, men min bestämda uppfattning är att det var värre förr.
Fast frågan är, alltså det där, nu måste jag nästan våga på det. Jag tror inte det, alltså jag tror inte att det var mycket, nej det var inte bättre förr, men jag tror inte att det är en svunnen tid. Jag tror att det finns jättemånga som har det exakt sådär idag. Alltså som lever med föräldrar som är alkoholiserade, föräldrar som jobbar hårt på fabriken, som inte har någon meningsfull fritid. Alltså jag tror inte alls att det är så mycket. Jag tror att det handlar bara om att det inte är lika synligt i litteraturen. Alltså jag tror att det finns så oerhört många oberättade berättelser. Och den där vardagen tror jag inte alls är liksom.
Men om jag fortsätter att invända då och säga att vi har ju nästan inte ens hållens fabrik i den här tiden där. För att det som förstör honom, det är ju liksom att det är ett extremt kroppsarbete som man måste göra.
Jo, alltså det kan ju hända att det blir lättare rent fysiskt. Men frågan är om inte liksom samma, alltså fabriksmiljöer finns och arbetare finns.
Ja, men det var det. Mm.
Och hårt fysiskt arbete finns också.
Ja, jo, fast jag tänker att det är arbete som är...
Men det som han har, alltså nu kom jag verkligen in, men det var allt möjligt här. Ja, bästa politiska diskussionen. Men vad jag tänkte säga var att det som är så fint i den här, alltså det som jag gillade så mycket med den här boken också, det är att det som räddar honom, eller räddar deras relation, eller egentligen räddar Åsa, alltså det som gör att hon kan växa upp med den här pappan och ändå kommer ut som en oerhört stark kvinna och väldigt politiskt medveten, oerhört verbal, väldigt liksom kan ta för sig, kan argumentera. Det beror ju på att han är så politiskt engagerad och att han är så liksom, på något sätt fackligt engagerad. Och där kan vi säga att där kanske till och med var bättre för. För nu, alltså de här fabrikerna som faktiskt finns idag, där kanske det inte är lika starkt fackligt engagemang. För där på något sätt krävs det att man ska dela företagets värderingar. Det kravet kanske man inte hade på den tiden.
Men, men jag tänker ju som man är i tiden när fackföreningarna har vikande siffror, så beror inte det på att folk just inte behöver fackligt
engagemang? Nej, jag tror att det beror på att en omedvetenhet, att man inte diskuterar de här frågorna lika mycket. Tror jag. Och så tror jag att det handlar om, alltså, så tror jag också det handlar om att litteraturen har blivit en mer kommersiell produkt, mer än kanske en bildningsresa. Det tror jag också att det kan vara. Att arbetarlitteraturen har fått en annan betydelse.
Alltså, det var ju så gräva på kultursidorna kring arbetarlitteraturen och finns det, och såg jag på dig och var ute och pratade med.
Ja, men det tycker jag är intressant, för det kanske också var ett band som man band samman och kunde identifiera sig och känna igen sig. Och att de här författarna liksom visade att ens erfarenheter var riktiga, att man faktiskt fanns, att man på något sätt får ett existensberättigande genom att man ingår i litteraturen. Att det kanske är någonting sånt liksom som inte blir lite tydligt idag, apropå vad som har hänt och sådär.
Det går ingen lögn att säga att litteraturen har blivit medelklassifierad.
Ja, det har den. Och dessutom mediesamhällets sfera. Så är det några arbetsplatser som skiljas idag, så är det kanske inte fabriken, utan det kanske är att jobba på en glamorös damtidning. Eller att jobba på en PR-konsultbyrå kanske. Men att fabriksskildringen är lyser med sin frånvaro.
Men du efterlyser ju fler fabriksskildringar.
Ja, definitivt. Mer kroppsarbete i litteraturen, helt klart. Ja, jag har nog ingenting om kroppsarbete här. Men däremot så var du inne på någonting här när du pratade om... jag kan så här, just det. Alltså jag måste ju som vanligt och så här med P.O. Enqvist.
Det här är ju stämt att återkomma den här gången sen vi pratar sånt här.
Det spelar liksom ingen roll vilket ämne vi väljer.
Så kommer du alltid hit med
P.O. Enqvist på något sätt. Vad vi än kommer prata om så kommer jag hitta någon slags koppling till P.O. Enqvist. Så är det. Och men jag tror att det var den här, jag vet inte faktiskt vad det var för koppling. Det var sorgen. Mm. Jag tycker att P.O. Enqvist hela författarskapen är inte den här med sorgbearbetning, faktiskt. Och jakten liksom efter nåd, efter på något sätt att få vila i kärlek. Från det här liksom, ja, plågan som
sorgs. Vilken bok är det där?
Det här är Nedstörtad ängel, som är en kärleksroman som han skrev när han var djupast i sin sjukdom, när han var som djupast alkoholiserad. Han skriver bara en enda roman under de var det mer än 10 år, det var nästan 15 år. En kort roman på typ 120-140 sidor. Och den heter Nedstörtad ängel. Och det är en kärleksroman som handlar om en man, eller en man, kvinna egentligen. Eller han är en man, men han är född med två huvuden. Ett manshuvud och ett kvinnohuvud. Mm? Vad säger du? Så, och det handlar om deras kärlekshistoria. Att de kan ju inte gå ifrån varandra, så det är ju som ett, liksom, ett väldigt tätt äktenskap. Men också som utvecklas till en oerhört stark kärlekshistoria. Och jag ska bara läsa en liten del av förordet till den här historien. Jag tycker man ska liksom tänka på att det här är som när han mår som sämst, verkligen.
Hur gammal är han då?
Det här är som 80, ja, kan han vara 50,
nej.
Mm.
Ja.
Ja, faktiskt.
Så han är inte 20-30 utan
han. Nej. Det här kom 85. Han är 44, för att räkna.
Han är 50.
Ja, 50. Och förordet här så liksom handlar det just om, jag tycker att liksom hela hans författarskap på något sätt sammanfattas i det här. Att han skriver ett förord där han står tillsammans med några vänner hans vän K och hans hustru som har förlorat en son. Deras pojke har dött. Och de står där på mottagningen då och sörjer den här sonen. Och så skriver han i förordet här då att de stod i mörkret mot fönstrets ljusa yta som en sammanslingrad siluett och omfamnade varandra. Det var den kvällen hans hustru fick sitt vredesutbrott mot mig. Jag kommer fortfarande ihåg hennes ansikte, förvridet för oss ny och alldeles nära mitt. En ström av ord och anklagelser som först var obegripliga för mig. Ja, det är väl sant att jag ingenting förstår. Men jag försöker ju. För första gången, det är riktigt sant. Om hon lyssnat på mig hade hon kanske förstått. Man kan inte förklara kärlekstekon. Men om man inte försöker, om man inte försökte, vad stod vi då? Och det är liksom, jag tycker hela P.O. Enquists författarskap handlar om att försöka ändå, att försöka gestalta det som faktiskt inte går att förstå. Vad är kärlek? Och så, ja, jag tycker det var så fint. Och man dessutom vet i vilken situation det skrivet så blir det på något sätt ännu starkare. Fast, ja, alltså P.O. Enquist är för mig så starkt ändå.
men
helt stöttad ängel i alla fall.
Ja, men om du får dra din tanke, min favorit här så. Så skulle jag vilja avsluta här med att prata om min absoluta favorit när det gäller kärleksromaner. Och det är den skriven Evelyn Waugh. Och Evelyn, det är ju ett tjejnamn då, eller kvinnonamn. Men det är en man, Evelyn. Det var bara det att det var Evelyns pappa hade en väldigt märklig humorkänsla. Och döpte sitt femte son, tror jag det var, till Evelyn, just för att han tyckte att nu var det dags för en dotter. Och så blev det inte det, men vem är det? Varför ska man bry sig om det? Och då skrev han då boken som på engelska heter Bride Said Revisited och som på svenska heter Förlorat värld. Och som gick som en briljant tv-serie på Sveriges Television för 10-15 år sedan med ni vet han som spelar Ivanhoe. han spelar ju huvudrollen som Sebastian.
Den enda tv-serien som fått min man att gråta.
Ja, så det är det. Ja, men det är ett gott betyg åt min man. Och som vanligt då visar det sig då att alla de här stora romanerna är förlorad värld. Den kallades ju för någon slags, man sa att den inte var trovärdig eller med det andra, men så visar det sig förstås att den är i princip byggd på sann historia. Det där var hans, så hade han Evelyn när han gick på college. Vad den handlar om, det är två studenter, en som kommer ifrån en fattig eller medelklassfamilj och en som kommer ifrån en extremt rik överklassfamilj. Och de här två männen har en kärleksrelation. Och det är ju helt uppenbart för den som läser det med de glasögonen på. Men det står ju aldrig direkt uttalat så. Men Charles och Sebastian har en fantastisk period när de läser i Oxford eller i Cambridge. Och hela boken är en tillbakablick. Så den här boken börjar också med det lyckligaste. Det börjar när Charles och Sebastian träffar varandra. Första gången de träffar varandra, det är när för Charles då, som är den fattige, han har ju då fått ett rum på bottenvåningen i de här stora papperbyggnaderna. Och Sebastian, han är ju alltid festens centrum och Charles han pluggar där under sitt år ihop med sin tråkiga kusin. Och sen har han sina små tråkiga tv-bjudningar och han är inte så förtjust i någonting. Och han ser på Sebastian som är en väldigt vacker man och som verkar jätteroligt, men de lär ju inte känna varandra förrän Sebastian har varit ute på en osynligt glöd fest och kommer staplande in på innergården på de här stora byggnaderna, lutar sig in genom Charles fönster och kräts på hans matta. Det är man pratar ju Hollywood ofta om det. Ja, precis, man pratar ju om de här romantiska mötena som andra romantiska filmer börjar med, men här börjar jag med detta då. Efteråt så börjar de känna varandra och så vidtar en lång period av oavbrutet festande ihop med de här unga männen. Charles och Sebastian lär känna varandra bättre och besöker varandras föräldrar. Sen börjar ju berättelsen gå utför. Därför att den stackars Sebastian drabbas av samma som P.O. Enquist. Han klarar inte spriten. Så att för de andra som där det här är bara en tillfällig period där man dricker väldigt mycket, för Sebastian är det inte så, utan han börjar dricka mer och mer och mer och destruktivt. Och till slut så lämnar han England och flyttar till Casablanca, tror jag. Och där så lever han fullständigt alkoholiserad. Och Charles gifter sig då med Sebastians syster, Julia.
Stackars henne, jag höll på
att säga. Ja, det kan man kanske säga. Stackars de båda två, skulle jag säga. För att det blev verkligen ett problem för dem att egentligen så var ju Sebastian som Charles ville ha. Och så här finns det, det som finns i den här romanen som jag är väldigt förtjust i, det är i en tid av kärlek så är det den bitterljuva kärleken, den här smärtsamma kärleken, den här kärleken som man hela tiden, man har fått smaka på, men så gick det i alla fall inte. Och den här bitterljuva tonen går igen i hela boken, och det här är en fantastisk roman. Och för er som då inte orkar läsa den, så kan jag faktiskt säga att tv-serien är för ovanlighetens skull extremt bra och trogen originalet. Det är ju inte alltid man läser böcker och ser filmer som har samma känsla, men tv-serien har verkligen lyckats att fånga det bitterljuva och vår kärlek när den inte når hela vägen.
Jag tycker att vi ska avsluta med att säga några ord om ensamhetens broar, för att jag vet att det kanske inte är det första man tänker på att tänka på den som en kärlekshistoria, men det finns, visst finns det en kärlekshistoria också insprängt i,
ja,
ensamhetens broar?
Det finns, alltså när jag skrev den när den kom ut så var det ju, den handlade ju om tre unga män som blev militärtjänsten. Och det här temat var ju väldigt starkt, och särskilt nu då när vi lägger ner värnplikten och så. Det här handlar ju om hur de på något sätt bryter upp, försöker förhålla sig till värnplikten som system. Och de väljer olika strategier. En väljer att bara flytta med strömmen, en annan väljer att protestera och helt enkelt ta moraliskt ställningstagande. Och ytterligare en tredje väljer att försöka göra till lags. Men i det här så finns det en kärlekshistoria som också egentligen utspelar sig mellan de två huvudpersonen, med två barnomsländer som har växt upp genom tillsammans. Och deras kärlekshistoria är på något sätt en... Det är också det här att man växer ifrån varandra på grund av vad vi utsätts för i livet. För att vissa par som man känner, tycker jag, de flyttar sin tillvaro till en viss punkt och sen så utsätter de sig inte för någonting som gör att de kan utvecklas eller förändras. Därför att de vet det, att i det ögonblicket som det kommer någonting som påverkar dem och förändrar dem, då är det inte självklart att de ska förändras i samma riktning. Och det är det som händer med de här två unga männen i berättelsen, att de inför det här trycket av det militära systemet så förändras, så utvecklas de åt helt olika håll. Och den ena väljer att stanna kvar, att låtsas som ingenting, men den andra förändras på ett sånt sätt så att han inte längre kan vara kvar i militären utan till och med rymma därifrån. Och då har de växt ifrån varandra så långt så då förlorar de varandra. Och det är, ja.
Det är en sorglig historia.
Ja, det är en bitvis ganska svart roman.
Är det någon som vill kommentera någonting eller har någon fråga eller har världens bästa kärleksromansboktips som ni vill dela med er av? Så finns det en mikrofon, så att i så fall är det fritt fram. Vi har tid.